P3, Sveriges Radio. P3.
Det som händer, det är att jag lämnar min man långa perioder för en heroinmissbrukare. Han missbrukar heroin, jag gör inte det. Jag missbrukar heroin på tablettform och allt annat.
Emma lever ett dubbelliv. Hon ljuger för sin man om vad hon gör på nätterna. Till slut blir hon avslöjad och familjen hamnar på ett utredningshem. Där får Emma ett återfall och socialen tar hennes barn ifrån henne och hennes man.
Min äldste son då, som är 3 år, sätter handen så här på rutan liksom, så. Och så han säger liksom ingenting, men tårarna rinner, du vet.
Bara timmar efter att barnen tagit sig från Emma ringer hennes svägerska. Hennes man, som alltid har varit klippan i familjen, har tagit livet av sig.
Då säger hon det, Christian är död. Han är död, Emma.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Idag Emmas berättelse om när hon blev av med sina barn och sin man på samma dag. Jag heter Ninos Chamoun. Emma bor väldigt nära spårvagnen vid Olskroken i Göteborg. Hon tar emot mig i sin lägenhet. Soffan och fåtöljerna är röda och som tagna från ett amerikanskt 50-talsfik. Lägenheten är en tvåa och barnens rum är fullt med Lego. Emma brygger en kanna kaffe och hennes minsta barn sitter i ett hörn tyst och tittar på tecknat på en surfplatta.
Radhus. Mamma, pappa. Vi är 6 barn med samma mamma och pappa, och det var ju ganska, men det är ju fortfarande, och det var redan då ganska stort att ha samma mamma och pappa. De var inte skilda. Pappa jobbar, mamma jobbar inte. Hon var sjukpensionär, va?
Emma växer upp på Hönö i Göteborg. Hon har 5 syskon och är själv mellanbarn. Hela familjen bor i ett radhus. Utåt beskrivs Anna, hennes mamma, som hon, den glada. Men ju äldre barnen blir, bubblar ett mörker från mammas förflutna upp.
Hon var med om saker när hon var liten, hamnade på barnhem och sånt. Och när hon väl visste att de sakerna hade hänt, då var hon ganska gammal och hade alla oss barn liksom. Mm. Det var då hennes minnen kom i huvudet. För innan det så hade hon någonstans bara förträngt det, kört på, gjort barn.
Mammas mörka förflutna med barnhem och övergrepp blir för mycket. Hon får diagnosen posttraumatisk stress och blir sjukskriven.
Det kändes konstigt och det kändes väldigt, väldigt otryggt då, som barn. Och komma hem till detta. Konstigt.
Mamma är självmordsbenägen. En gång då Emma är barn ser hon sin mamma ligga i badkaret. Vattnet är rött. Hon har skurit sig i armarna med spisskrapa. Än idag har Emma svårt för just spisskrapor.
Det var pinsamt. Jag minns att jag skämdes. Hennes första självmordsförsök. Så fick vi lov att vara hemma dagen efter från skolan. Och då var farmor hos oss och tog hand om oss. Och då ringde farmor till skolan och sa att vi hade fått magsjuka hemma. Och det var då jag förstod någonstans att aha, vi pratar inte om detta. Det här är hemligt, liksom. Och det har ju präglat en väldigt, väldigt mycket. För någonstans därefter så, det var ju aldrig någon som visste det. Aldrig.
Situationen med mamma påverkar såklart Emma som barn. Hon kissar i sängen, är nervös och väldigt, väldigt spänd. När Emma är 12 händer något som ska komma att påverka henne framöver. Hon ska på utflykt med skolan men vill inte gå. Men mamma vill att hon ska gå. Så mamma ger Emma en benzotablett. En lugnande tablett som är beroendeframkallande.
Axlarna, de åkte ner liksom, för första gången i mitt liv. Annars så, jag har alltid varit så spänd så de har varit så högt upp. Men då, de åkte ner och mina skakningar slutade för en gångs skull. Och jag kunde cykla till skolan liksom, där och då.
Hur påverkade den tabletten framtiden sen?
Att det är så du hanterar dina känslor fick jag lära mig där och då. Okay. Inte det att ja, det är jobbigt, men bara gör det. Mm. Liksom. Mm. Och det känns bättre sen, tänker jag. Det vill jag ju skicka med mina barn i alla fall. Men då fick jag lära mig att det var så man hanterar jobbigheter.
Mamma Anna kämpar mot sitt mörker så länge Emma kan minnas. Och en dag kommer samtalet. Det är Emmas syster. Mamma är försvunnen.
Då är polisen inkopplad. Det är helikoptrar och det är missing people. Och det är hemvärnet. Och det är hemvärnet som hittar henne till sist då. Alltså det, jag lovar dig, det är max 300 meter från huset. I skogen. En skogsdunge. Där ligger hon sönderskuren på armarna och blöt. Det var en sån här riktig regn sommarnatt.
Obduktionen visar att mamma dör av en överdos. Familjen hittar ett brev på flera A4-or. Det är ett avskedsbrev från Emmas mamma.
Nu slipper ni mig. Nu slipper ni den bördan som jag är, liksom, som jag har varit. Det var så väldigt sorgligt att hon inte kunde se hur mycket hon hade gett, utan det var väldigt, det är en sorg faktiskt att kunna leva i så många år, att en människa lever i så många år, gör så många barn och gör faktiskt väldigt, väldigt mycket samtidigt, för det är klart att hon har varit en jättestor del i mitt liv. Hon var ju min bästa vän. Och har gjort väldigt många fina saker och vi har många glada minnen ihop och så här. Men att hon inte kunde se det om sig själv liksom, som alla andra såg.
Emma är vid det här laget 25 år, gift och har precis fött sitt första barn. Hennes sätt att tackla sorgen är att börja jobba direkt. Nu är det min tur att börja jobba, säger hon till sin man som tar ut sin pappaledighet.
Och det går ju helt åt helvete.
Hon missbrukar lugnande tabletter i smyg och arbetar inom vården. Till sin man säger hon att hon jobbar natt, sover över på jobbet eller hos sina systrar. I verkligheten lever Emma ett dubbelliv.
Det som händer det är att jag lämnar min man långa perioder. Med, för en heroinmissbrukare. Jag är borta några veckor i taget, kommer hem, pussar på min bebis och på min man, vilar upp mig lite grann, går iväg igen, knarkar i ungefär ett år då.
Trodde han att du jobbar då?
Ja, det gjorde han. Han visste inte detta.
Emma sitter på ett tåg raka vägen mot botten. Hon överdoserar två gånger men lyckas ändå behålla sin hemlighet från sin man. Men tredje överdosen blir för mycket och hon blir avslöjad.
Sen tar jag, det slutar med att jag tar tre överdoser på två veckor, åker ambulans. Två gånger så lyckas jag koppla ur mig då, för jag har ju aldrig legitimation på mig. Jag lär ju mig det att hamnar jag liksom där, då vet de vem jag är, då blir ju min hemlighet avslöjad. Men och jag in och liksom får lite dropp i mig och blir lite inkopplad, så kan jag koppla mig själv sen och så fortsätta min grej. Men tredje gången så håller inte det och då dör jag nästan på riktigt liksom.
När hon vaknar upp på sjukhuset är hennes man där, iförd en vit skjorta tillsammans med deras barn.
Så sa han, vi löste detta, Emma. Och sen var det behandling för mig.
Han var inte arg?
Besviken?
Ja.
Mm. Nej, han var inte arg. Mm. Nej, besviken, uppgiven.
Christian, som han heter, har alltid varit den starka, den pragmatiska och strukturerade i förhållandet. Han är familjens och Emmas stadiga pelare. De träffades via gemensamma kompisar och börjar snacka via MSN. De bestämmer en träff men bestämmer inte tid, så Emma går ut och tar några öl innan hon snubblar in hos sin framtida man.
Det är väldigt, väldigt fint. Vi har det väldigt roligt. Vi lyssnar på musik, vi ja, men, pratar, umgås och så pussar jag honom. Vi pussas, ja, men du vet, man kissar varandra så här och vi pussas lite och så slår hans tand, slår i min tand. Så hans framtand, halva framtand går av. Så han tappar en bit. Nej, det är sant. Så han fick gå till så här akuttandläkaren sen.
Men väl där på sjukhuset när Emma vaknar till liv från sin överdos är det skulden som dominerar hennes känslotillstånd.
Skuld.
Mm.
Skam såklart. Skam och skuld.
Mm.
Dåligt samvete. Mm.
Emma hamnar på behandling, är drogfri och föder sitt andra barn. Hon gör drogtester en gång i veckan och en dag visar det positivt.
Och en gång så är det drogtestet positivt. Och det är då allting händer.
Familjen hamnar i ett utredningshem i Borås. Emma känner sig långt ifrån hemma.
Man hade sitt eget rum. Med kokvrå hade vi. Ville du duscha? Var du tvungen att fråga personalen? Får jag lov att duscha? Får jag lov att bada mina barn? Innan man gick ut, om man skulle ut, så fick du säga ja, vi ska gå ut. Och då gick de igenom en sån här checklista där de liksom skrev i då, vad har barnen på sig för kläder? Är det liksom lagom kläder för vädret då? Så de kollar liksom allting man gjorde hela tiden. Jag kände mig inte som att jag hörde hemma där.
Det är Emma och hennes två barn i Borås. Hennes man och barnens pappa klarar inte av att vara i utredningshemmet. Det blir för mycket för Christian, som alltid har bärt det tunga ansvaret i familjen.
Min man, han är inte där för han orkar inte vara stark. Han har alltid fått vara den starka hela tiden. Han har alltid fått ja, men vara klippan, men han orkar inte det då. Han sa det tydligt och visade tydligt att jag klarar inte av att bo här. Jag vill inte vara den starka.
Det finns ett datum i Emmas liv som aldrig kommer raderas ur hennes minne.
4 mars 2016.
Det börjar med att Emma kommer över droger på det här hemmet i Borås.
Jag blev så hög som ett hus. Så de personalen där ser ju det. Så de säger det att Emma, vi tar barnen nu.
En gul taxi kommer inom en timme för att plocka upp barnen och köra dem till ett fosterhem i Trollhättan.
De åker iväg och min äldste son då, som är 3 år, sätter handen så här på rutan liksom. Så. Och så han säger liksom ingenting, men tårarna rinner, du vet. Så som att han... Ja, men det är ju mitt fel.
Det är kallt ute. Snön ligger kvar. Emma sitter på trottoarkanten och kedjeröker. Hon har ringt sin syster som är på väg. Emma varken vill eller kan vara kvar på utredningshemmet, så hon ska sova hos sin syster. Hon försöker ringa sin man men han svarar inte. Hennes syster kommer med bilen och plockar upp henne. Och fortfarande inget svar från Christian. Sen ringer det på Emmas mobil. Det är hennes svägerska.
Då säger hon det. Christian är död. Han är död, Emma. Och då är hon... Sen är hon tyst. Men han har hängt sig på vinden liksom. Hon hittar honom.
Emmas syster som kör bilen svänger av vägen och ställer sig vid vägkanten.
Min syster kör in liksom vid vägkanten och ställer sig med bilen. Och hon skriker, gör hon. Hon skriker och slår i ratten, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg hennes reaktion. Mycket, mycket mer än min.
Det kommer som en total chock. Till skillnad från sin mammas död såg Emma inga som helst tecken på att hennes man var självmordsbenägen. Han var ju alltid den som hade koll på allt.
Han var ju stor och stark. Gjorde det han skulle. Hela tiden. Det var lite det jag älskade med honom. Att han inte var... För att jag själv upplever mig själv som väldigt klen människa. Eller så här, och alltid gjort det. Och känner mig aldrig stark i mig själv. Och han var den som var stark hela tiden.
Hela familjen, alla sex syskon, samlas hos pappa. Han går ner i källaren, hämtar madrasser så alla kan sova i vardagsrummet. Han lagar frukost varje dag och anordnar det som behövs inför begravningen. I en vecka sover familjen tillsammans i vardagsrummet.
Han kontaktar begravningsbyrån som han hade till mamma då. Och är väldigt, väldigt praktisk. Och någonstans så hamnar jag väl i det att man är praktisk. Man gör det man ska. Det är svårt att... Just med Christians död då, så gör jag det jag ska. Där är jag praktisk. Sorgen där ligger ju i barnen. Liksom, att jag har inte barnen. Det är ju den stora sorgen.
Mikael, som Emmas pappa heter, delar nu samma öde med sin dotter. Båda har blivit av med den de älskar mest. Mikael, sin fru Anna, och Emma, sin man Christian.
Det är ju en tanke man inte får tänka. Vad är det för fel på oss? Den tanken får man inte tänka. Och den tanken tänker jag inte, men den swishar förbi. Och det är väl så, det är ju inte fel på oss. Utan Anna hade ett mörker som hon kämpade emot hela tiden. Men Christian kom det som en väldigt stor överraskning för oss alla. Han var en stor och kraftig karl som sa vad han tyckte och tänkte. Så den chocken var på något sätt större. Den var inte väntad alls.
Hur relaterar man till att sin älskade inte vill vara kvar liksom?
Jag relaterar det gentemot Anna där då, att jag tycker efterhand där nu när jag har fått distans till det, att det är ett svek är det ju. Det vi har byggt upp under 30 års tid, det skulle vi njuta frukten av nu när barnen blir stora. Och då lämnar hon. Så att samtidigt förstår jag ju att hon plågades mycket. Och hon kämpade verkligen, det får jag säga. Hon kämpade mot det här mörkret. Under alla de år som vi var gifta i varje fall. Stundtals. Och så var det bra emellanåt och... Så att det är både och. Jag förstår hennes desperation att hon vill komma ur mörkret och att detta var enda utvägen för henne. Mm. Samtidigt som det känns som ett stort svek. Och jag ser på mina barn hur de har löst det här traumat på olika sätt. Mm. Och jag ser ju en styrka som finns i dem, var och en. Mm. Och... jag kan känna en stolthet att de har den styrkan och lyckats resa sig ifrån det de har upplevt om och gå vidare.
Barnen vet inte vad som har hänt än, att pappa är död. Det tror Emma i alla fall. Så när hon ska berätta för sin äldsta son, som då är 3 år, visade sig att han redan vet. Han har liksom fattat.
Jag träffar honom och så säger jag att jag måste säga en sak om pappa. Och så säger han, ja mamma, Är pappa död, säger han. Det är jättekonstigt. Ja, han är död. Och så gör han så här, han lägger armen så. Och så säger, eller handen så, på min arm. Och så säger han, det ordnar sig. Och då, det var brist. Det är ju liksom, vem är tre och ska vara stark för mamma? Så, det ordnar sig.
För cirka ett halvår sedan fick Emma tillbaka sina barn. Och hon har snart varit drogfri ett år.
Det är fantastiskt, är det inte det? Grymt är det.
Hon bor kvar i lägenheten som hon bodde i med sin man Christian. Samma lägenhet hon träffades för första gången. Hennes äldsta son har börjat skolan idag. Och skolan ligger 2 minuter från deras hem.
Men hur känns det att bara som en vanlig mamma plocka upp sina barn från förskolan då?
Precis. Det är ju det som är skithäftigt. Det är så himla både och. Vi ska över här. Nej, men alltså det är jättemycket både och. För alla de här föräldramötena, du vet, och sånt här. Det känns jättestort, det gör det. Men jag känner mig hela tiden som att jag inte är samma. Jag känner mig hela tiden lite annorlunda än alla andra då. Och Damien då, som vet det enda han vet att pappa var sjuk, så att han dog. Det är det jag har sagt till honom. Och jag var sjuk och därför fick han flytta till en annan familj. Och han är väldigt öppen med det. Nästan alla han träffar säger han det till. En gång var min mamma sjuk och då var min pappa så sjuk så att han dog. Och mamma var så sjuk så jag fick flytta.
Hej!
Hej! Hur är det?
Ja, Ninos, gillar du Lego? Eller jag ska visa i alla fall en jättekul.
Ja, men jag såg din Lego-station. Den var väldigt stor.
Men inte med robot, kanske?
Nej, jag tror inte jag såg roboten, nej.
Har du lämnat in sommarläxan idag då?
Ja, jag har visat den för att man ska inte lämna in den, tror jag.
Du har lyssnat på Emmas historia i verkligheten i P3. Vill du ta del av fler berättelser från verkligheten kan du ladda ner våra program där poddar finns. Vill du se Emma och våra andra huvudpersoner kan du kolla in vår Instagram. Sök på verkligheten P3. Vi som gjorde programmet var producent Chang Imam, tekniker Christer Orreteg och reporter Ninos Chamoun.
P3, Sveriges Radio.